Svenska läkare åker till Soweto i Sydafrika för att lära sig att ta hand om ett stort flöde av skottskadade och knivhuggna. Det sker på ett av världens största sjukhus. Följ med till sjukhuset, men hör också vad svenska läkare åter hemma i Sverige har tagit med sig för kunskaper. Du lyssnar på Vetenskapsradion Hälsa. Jag heter Annika Östman. Välkommen Fredrik Linder, kirurg och överläkare vid traumateamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Tack så mycket.
Varför behöver svenska läkare åka till Sydafrika för att lära sig ta hand om skottskadade?
Det är ju så att vi tar hand om skottskadade och knivskadade patienter här i Sverige. Men volymerna, även om man läser i media att det har ökat en hel del, så är volymerna förhållandevis små. I Sverige kanske man träffar ungefär ett tiotal skottskadade under en hel karriär. Och på de stora sjukhusen kan man ha någonstans mellan 5 och 30 skottskadade per år. I Sydafrika är det helt andra volymer på skottskadade patienter.
Ja, där på traumaenheten så kan det komma in 90-130 traumapatienter prio 1 på en vecka. Då är det inte bara skottskadade, eller hur?
Nej, det är någonstans mellan 50-70% penetrerande våld då. Och resten är brännskador, påkörda fotgängare, fallolyckor och misshandel.
Och penetrerande våld, det är alltså då när skadan går in genom skinnet?
Precis. När en skott- eller knivskada då går igenom huden, skadar underliggande organ och sen ibland ut på andra sidan då. Det är det vi kallar penetrerande våld.
Och jag säger också välkommen till Stefan Sjödin, ST-narkosläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hej!
Hej, tack så mycket.
Innan du åkte ner till Soweto och Johannesburg i Sydafrika, vad tänkte du att du skulle lära dig?
Nej, men jag åkte ner inte för att lära mig att stå på operationssal och söva patienter, utan just för att få det här första bemötandet med svårt skadade patienter som kommer in på en traumaenhet. Och jag var förberedd på en mängd skott och knivskador, men sen fanns det en annan typ av våld som var mycket vanligare än vad jag hade trott och som jag blev ganska chockad över att möta där.
Vi ska återkomma till det, men tidigare i år hade jag möjlighet att få vara en dag på sjukhuset i Soweto där ni också alltså har varit. I södra delen av Johannesburg, Chris Hani Baragwanath Academic Hospital och som kallas
Barra.
Det som ibland beskrivs som världens tredje största sjukhus och ibland hamnar på sjunde platsen. Oavsett vad så är det väldigt stort. Och med sina 3200 bäddar är det lika många vårdplatser som Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna tillsammans med Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 3200 bäddar. Och ibland så beskrivs det även som att de har ännu fler bäddar. Lite olika uppgifter där. Men alltså ett av de sjukhus i världen som får in flest skottskadade och knivhuggna patienter. En av dem som kom in är en 17-årig kille. Han kom in i lördags för 2 dagar sedan när jag var där. Han är svårt skadad i buken, skjuten med flera skott. Man opererade snabbt direkt för att få stopp på blödningarna. Nu ska han in på operationssalen igen och omopereras. Narkosläkaren Chanel Theron ger narkosmedel och ser till så att 17-åringen somnar efter att han har tagit ytterligare 5 djupa andetag och får hjälp med andningen via en respirator. Han kläs in i gröna sterila lakan. Kirurgen Renessa Aramugm börjar öppna buken för att se hur det ser ut.
Just open the abdomen so you had a back dressing on. We removed the temporary abdominal closure and now we are identifying the both clip and drop ends and then we planning to do an anastomosis.
Skotten har skadat tjocktarmen så pass allvarligt att en bit måste opereras bort. Nu ska en tillfällig stomi med påse på magen sättas in. Även ett av rören som förbinder njuren med urinblåsan har skadats av skotten. och det var risk för att kroppspulsåderns bit ner mot ena benet hade skadats så allvarligt att när han kom in man ett tag övervägde att amputera ena benet.
Why were they gonna consider amputating?
Maybe it was too unstable. I don't know.
Holy Moses.
Men det lyckades man undvika.
All right, now let's look at our other side.
Så kommer den väldigt erfarna traumakirurgen Dr. Vicky Jennings in. Hon är också biträdande verksamhetschef på enheten och tar vid när dagens ingrepp i buken ska göras.
Yeah, so this is the cavity created by the gunshot. There you can see these Lager clips on the posterior circulation of the internal iliac artery where it was bleeding. Just above it is the ureter that just slipped out, that has a shunt inside too, so we can take these like a shunt. So, can we have another clean stop?
Hon berättar hur skotten har gått in via den del av kroppspulsådern i buken som går mellan diafragman och där den delar upp sig vidare mot ljumskarna. Och hur artären skadats och därför orsakat väldigt kraftiga blödningar. Så att 17-åringen var tvungen att få 5 liter blod. Och att en kula fortfarande sitter kvar i ett av rören från njuren mot urinblåsan.
So that it doesn't damage the ureter. Because it's a transection, but the investing pressure over it is still holding the ends in relative close approximation. So it will have to be debrided.
Yes, I did tell them that's what I suspect. They're going to come and have a look.
Dr. Vicky Jennings förklarar och undervisar den mindre erfarna kollegan Renessa under arbetets gång. Bådas händer rör sig försiktigt vid operationen så inga andra organ skadas. Renessa syr sedan ihop tarmen och det känns enkelt och självklart som hos en rutinerad syslöjdslärare. Delen kring urinröret lämnar de över till urologerna. Jag lämnar operationen för att få träffa den skottskadade 17-åringens föräldrar. Han är ju själv minderårig så honom får jag inte intervjua. Men mamman kan berätta hur allt går till. Något som är viktigt för att förstå skadan.
My name is Adila Kaji. I'm the mother of the patient.
Adila Kaji bor med man och 5 barn i ett område som heter Eldorado Park i utkanten av Soweto i Johannesburg. Det är ett område med slitna trevåningshus från 60-talet och även enklare egnahemshus. Här finns flera moskéer och kyrkor. Deras mellanbarn, den 17-årige sonen, satt med sina kompisar utanför en av moskéerna. Det var sen lördag eftermiddag. En bil körde fram.
The car came up the road, stopped there where they sit. The driver rolled on the window, said something to them. They don't know what they didn't hear what they said, so they ignored him.
Föraren rullade ner fönsterrutan och sa något till dem. De förstod inte vad han sa, så de ignorerade honom.
And then the passenger took the gun out and started shooting through the window at them.
Men då började medpassageraren skjuta genom fönstret mot dem. Killarna sprang iväg, men Adelas son blev skjuten i magen och i foten så han föll ner och kunde inte springa. En av de andra kompisarna blev skjuten i armen och kom undan, men han kom tillbaka för att hämta 17-åringen.
We stay 3 houses away from where the shooting happened. So I was at home busy making supper and we heard the gunshots.
Familjen bor i 3 hus från där skjutningen skedde. Adela var hemma och höll på att laga kvällsmat när hon hörde skotten. Hon sa till sin man att det nog var skjutningar i hyreshusen just intill. Men dottern sa nej. Hon insåg att det var vid moskén högre upp.
So we went, we ran up. As I'm running up I saw my son laying there. Just blood and yeah.
Så de sprang dit och när de springer upp ser Adela sin son ligga där i blod.
So we called the ambulance and ambulance was taking long, so we just loaded him in because we have a bucky. So we put him in the bucky at the back and we brought him to the hospital.
De ringde ambulansen men den dröjde, så de tog deras pickup och la båda killarna där och körde dem till sjukhuset. Ingen vet vilka det var som sköt. Ingen kände igen deras bil. Det enda man vet är att den som sköt hade grått skägg, berättar Adela. och hon beskriver hur gangstergäng har kommit att dominera den delen av sydöstra Johannesburg där de bor i Eldorado Park.
There's shooting every day. This morning they were shooting again in my street as well. There's lots of young people that die every weekend. We live in a very, very bad area. Yeah, last year it just became bad. A lot of people died. The rivalries and, you know, the fighting for territory and fighting for whatever.
Hon berättar hur det sköts i morse igen på hennes gata och att det är mängder av unga oskyldiga människor som dör varje helg. Området har inte alltid varit så här våldsamt, men i fjol blev det värre. Då dog många, berättar hon. Det är rivaliserande grupper. De strider om territorier, eller vad det nu är, säger Adela frustrerat. Den kvällen när hennes son hade skjutits var hon rädd.
I was scared. I was praying that he's okay. I knew that he wasn't shot from the stomach up, so that was a relief. But I was scared. I was scared. And I was angry at those people.
Hon bad att han skulle bli okej. Hon var lättad att han inte var skjuten i bröstet eller höger upp. Men hon var också arg på dem som hade skjutit. Och när Dr. Jennings möter föräldrarna, då vill de veta om sonen kommer att klara sig.
I hope so, yes. So we can't predict the future, because remember he was quite badly injured, very badly injured. He had lost a lot of blood that we had to replace for him. But he's strong and he's young.
Hon påminner om att han var väldigt allvarligt skadad och att man inte kan förutsäga framtiden, men att han är stark och ung. Och att just förutsäga framtiden är väldigt svårt. För den som faktiskt inte längre lever är Dr. Jennings själv. Hon dog några veckor efter att jag hade träffat henne. Hon vaknade helt enkelt inte upp ur sin säng, 45 år gammal. En internationellt erkänd traumakirurg som föreläste och delade med sig av sina kunskaper på många håll runt om i världen. Av kollegor har vi fått okej att ändå sända det här reportaget. Den 17-årige skottskadade killen, han vårdas fortfarande på sjukhuset. Man får ju helt enkelt vara väldigt ödmjuk inför det här kring liv och död. Hur reagerade ni på det här reportaget, Fredrik Linder?
Jag tycker ju att bara att höra det här ljudet på sjukhuset tar mig rakt tillbaka till hur det var att stå där. Och det besinningslösa våld och den frustrerande situation som man befann sig i. Men samtidigt också känslan av att verkligen kunna göra nytta på riktigt när man jobbade där.
Vad tänker du, Stefan Sjödin?
Jo, jag håller med Fredrik i det han säger. Det är ju, när man hör ljudet härifrån nu så liksom känner man lukterna och påminns om miljön där som är väldigt speciell. Människor jobbar otroligt långa arbetspass. Det kommer in en stridström av svårt skadade människor. Och precis som i det här inslaget så är det ju sällan de kommer med ambulans. Utan de kommer ju ofta i egna bilar, pickups, blir skjutsade på kärror. Och till skillnad från i Sverige där det går ett traumalarm på sjukhusen så finns det ju inget larm som går här utan de här svårt skadade patienterna bara kommer in.
I ett ytterligare program här i Vetenskapsradion Hälsa så ska vi återkomma till en massa saker i det här programmet. Skador som kulorna gör och varför. Men då rent allmänt, hur var det för er att faktiskt stå och ta emot den här strida strömmen av skadade och besluta om vems liv som är värt att försöka satsa på och rädda och vem som inte är det? Vad säger du, Fredrik Linder?
Ja, när man kom dit så kastas man ju in i en miljö och en verklighet som man inte riktigt är van vid. Jag förstod nog ganska väl vad det skulle vara för någonting som väntade. Men när jag kom dit så fick man känna det in på bara kroppen. Och jag undrade i början, hur ska jag orka med det här? Allt detta elände. Det piper och tjuter ifrån alla maskiner och så vidare. Och det ligger en lång rad av svårt skadade människor upp. Lagda på det här akutrummet med övervakning som ingen riktigt har någon särskilt bra koll på. Men man kommer snabbt in i det. Man träffa de här kollegorna som är glada, entusiastiska, de är väldigt trevliga och tillmötesgående.
Ja, jag blev nästan förvånad över den trivsamma atmosfär som ändå var där. Jag undrade, uppfattade jag det rätt?
Ja, och även den kan ju komma som en chock från början, för att det blir en väldig kontrast när man kommer som läkare och man ser till exempel en skottskadad barn komma in. Och samtidigt så står personalen någon annanstans i lokalen och har ganska trevligt ihop. Och det här är ju nästan provocerande och chockerande i början. Efter några veckor tror jag alla vi som har jobbat där förstår att det här är vardag, det är inte vardag för oss, men det är vardag för dem. Och speciellt sjuksköterskorna som jobbar där, de har hela sina yrkesliv på den platsen. De måste hitta ett sätt att få vara människor också mitt i allt det här.
Med tanke då på att mängden skottskadade i Sverige har ökat, behöver man verkligen åka utomlands för att lära sig att ta hand om det här?
Ja, jag tycker nog ändå att när jag som har arbetat med trauma under 15 års tid har tagit emot en del skottskadade patienter, men inte alls i de här volymerna. Och sen kommer man dit och vi hade då 1000 skott- och knivskadade människor på 3 månader.
Tusen.
Det är en helt annan volym. Så att man blir mycket, mycket bättre på det om man får göra någonting ofta.
Men vad skulle du säga, vad är det läkarna i Soweto kan som ni inte kan?
Alltså, jag upplevde att de var väldigt kunniga. Och framförallt så var de väldigt kunniga i relation till hur gamla de är. Redan yngre doktorer hade väldigt snabbt sett många svårt skadade patienter och börjat lära sig hur man tar hand om dem. Så att de blev snabbt erfarna, och teoretiskt och praktiskt så tycker jag att de var väl jämförbara med vad vi är här i Sverige. Men den stora skillnaden är ju de resurser som vi förfogar över i relation till de resurser som de förfogade över. De ska göra jobbet med en bråkdel av de resurser som vi har.
Hur var det för dig, Stefan Sjödin?
Man kan ju säga att å ena sidan är det hemskt att ha för lite resurser när man vet vilka resurser som skulle kunna hjälpa till i en situation och man inte har dem. Det är ju hemskt att vara med om det. Å andra sidan kan man säga att, som vi hörde i det här reportaget, flera av de här patienterna kommer ju in på operationssal. Men det finns ganska små resurser att operera, 1-2 operationssalar. Då måste man försöka hålla liv i de här patienterna fram tills de kan få tid för operation. Som narkosläkare är ju det här otroligt lärorikt att få vara med om att göra det. Vi kallar det ju att stabilisera patienter. Det handlar ju om att ge blod eller vätska till patienter som blöder, försöka tillfälligt stoppa blödningar, intubera eller hjälpa patienter med andningen fram tills de kan få en definitiv hjälp. Det här hade jag väldigt lite erfarenhet av sen tidigare. Och ja, inom 1, 2 eller 3 veckor så har man plötsligt gjort många av de här ingreppen många, många gånger.
Kommer ni att ha nytta av de här kunskaperna här hemma?
Ja, absolut. I den här miljön i Sydafrika så kunde vi inte vara något team på 10-15 personer runt varje patient. Utan här kanske man fick vara 2 eller ibland 3, varav en var en läkarstudent. Och sen fick man göra så gott man kunde med de resurserna. Och vi kunde göra väldigt mycket och det gick förvånansvärt bra ändå. Men det är ju en helt annan verklighet. Men med det sagt, när man sen kommer hem då så har man ju ändå gjort allt det här. Man har tränat på alla de här stegen och utfört dem och breddat sin kompetens. Och det kommer ju våra svenska patienter till del sen.
I nästa avsnitt i Vetenskapsradion Hälsa så ska vi prata mer om vad man kan göra när det är svårt att få tillgång till blod och på vilket sätt kulor kan skada kroppen. Jag säger tack till Fredrik Lindare, traumakirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala, och Stefan Sjödin, narkosläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Tekniker Viktor Bortas Rydberg. Jag heter Annika Östman och du har lyssnat på Vetenskapsradion Hälsa i P1.